Hallå kära lyssnare, Ryan här. Innan vi drar igång med del 2 av vår Japan-serie skulle jag behöva göra en liten disclaimer. Vilken har att göra med händelserna kring Sengakurens 17:e kongress, vilken vi pratade om i slutet av förra avsnittet. Men först, låt oss backa lite. Den första splitten som uppstod inom Sengakuren skedde som jag nämnde 1957, när två grupper bröt sig ur Sengakuren. Den ena bildade Revolutionära kommunistförbundet, vilka följde den blinda trotskistiska filosofen Kuroda Kanichis läror. Den andra bildade Bunto. Så långt allt gott. Det jag inte nämnde var att Revolutionära kommunistförbundet sedan bildade Marxistiska studentförbundet, Marugakudo, och att det var detta förbund som absorberade Revolutionära flaggfraktionen och Proletära fraktionen, vilka i sin tur bildats ur splittringen av Bunto. Men i slutet av förra avsnittet så pratade jag om kaoset som uppstod på Sengakurens 17:e kongress. Jag påstod felaktigt att det uppstod handgemäng mellan JCP-anhängare och att de då lämnade Sengakuren. Vilket ledde till att Marxistiska studentförbundet bokstavligen trottat kongressen genom att rösta in sina egna medlemmar i alla viktiga positioner. I själva verket bojkottade JCP-kongressen i sin helhet, vilket gav Marxistiska studentförbunden möjlighet att ta över Sengakuren. Handgemänget i fråga var mellan Marxistiska studentförbundet och de sista tjommarna i Bunto. Jag påstod sedan felaktigt att det var splittringar inom JCP som gav upphov till centrala kärnfraktionen. Visst skedde det splittringar även i JCP-delen av organisationen, men det var Marxistiska studentförbundet själva som splittrades 1963, och ur denna splittring föddes Revolutionära kärnfraktionen. Det är viktigt att förtydliga detta eftersom ett, kärnfraktionen är en viktig beståndsdel i Sanrisuka-kampen, vilken vi kommer prata om i den här andra delen. Och två, det är en unikt potent liten trottigrupp vi har att göra med här. Så, without further ado, här kommer del 2. Kaminter.
Berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det.
Detta kan inte.
Jag har växt upp i det. Jag hatar det.
Detta kan inte.
Det jag tycker bäst med det här är att så här, när det väl kommer till kritan, det vill säga, jag vet att ni är en massa jävla urbana råttor, men när fraktionskonflikten inom den marxistiska rörelsen sen Paris-kommunen kommer till kritan i Japan, så upptäcker man att det är bönderna som väljer vem de ska stå med.
Ja,
och då märker man att de här jävla trottarna, jag vet inte om jag är bland kamraterna när jag säger det här, men att du vet, deras allmänna jävla införståelse, alltså för böndernas liksom revolutionära makt, den blir så tydlig. För bönderna liksom bara, ja men varför ska vi gå med i er jävla fraktion? Ni säger ju liksom att bönder inte ens är den, liksom den riktiga revolutionära subjektet. Varför skulle vi vara med er? Medan de här Chukaku verkar ju säga liksom att så här, nej men vad där, det här är en riktig kamp liksom. Det är klart att den liksom bygdeskampen, den rurala kampen, är en riktig marxistisk proletär kamp. Och jag tycker att det är så jävla roligt när man läser om dem, att det finns ju fortfarande några såna här hardcore liksom trottar utbryta grupper som är så här, bokstavligen står med megafoner och berättar för bönderna att så här, ja men det är viktigt att vi gör det här, men egentligen så är ju inte ni det sanna proletariatet,
det historiska subjektet.
Och, ja.
Vild grej att säga när man bor bredvid Kina typ 15 år efter revolutionen där, liksom, bara, lite för förläst kanske sitter man med näsan lite för djupt i en bok.
Till trottarnas försvar, Till trottarnas försvar så är det några av de organisationer som splittras ur dem är de mest effektiva stridsgrupperingarna som bildas i urbana miljöer. De liksom specialiserar sig på urban antipolisiär krigsföring och blir otroligt effektiva på det. Som vi är inne på nyvänsterideologi här. Och den gör ju sina tolkningar i en japansk kontext. Och några av de så här viktiga delarna som man tar in är en fas på individuell autonomi, radikal subjektivitet samt självnegation. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men...
Det är det som gör det väldigt mycket mer krångligt, ja. Tänker jag. När man kollar på de här dokumentärerna, ni har ju kollat på några av dem, men att man, så här, man märker ju exakt det. Att det är så här, det är japanska interpretationer av västerländsk individualism som är så här, det klaschar ju med marxismen. Hur ska vi ha ett proletärt medvetande om vi samtidigt ska vara... Ja, men du vet, tänk på dig själv som en skapad varelse, eller ja, i den regelrätta marxistiska meningen så är det liksom en producerad varelse som ändå har liksom egen rätt till sina egna, ja men jag vet inte, ja, lustar och så vidare. Och för all del, jag kan hålla med om många av de här sakerna, för jag tycker inte att vi bara är massa liksom... hjul i ett maskineri liksom. Självklart liksom. Men det är samtidigt inte så här, det blir så konstigt när du vet du ska samtidigt introducera en jordbruksbefolkning till den postmoderna individualismen samtidigt som du ska introducera dem till det proletära medvetna subjekt-objekt identiska liksom historiskt objektiva nödvändigheten mot att överkomma den här i princip västerländska liksom, materialismen som kommer förgöra allting som vi känner till. Allting som vi vet är japanskt kommer ju försvinna om vi bara ska ha betong överallt.
Jag tänker liksom att det är symptomatiskt också på att man börjar misslyckas mer och mer med de här, från att liksom ändå ha gått ifrån att kunna bedriva kamper på universitetet där man lyckas få igenom det man vill till att helt plötsligt börja bli överkörd och utsättas för mer och mer repression, att man vänder sig inåt mer och mer och det blir mer navelskådning. Till exempel så introducerar en japansk vänsterfilosof, hon heter Mitsuko Tokoro, en form av självkritik som kallas för den oändliga debatten.
Det låter som en sån CIA-plan för hur man krossar en vänstergrupp.
Ja, exakt. De buntutbrytare som gick upp i trotskistiska förbundet, det fortsätter en splitter där och vissa av dem startade då den röda arméfraktionen som i sin tur splittrades till att bli Bunto 2 eller den andra Bunto. Och ur Bunto 2 så kommer anhängare splittras vidare och en del av dem kommer bilda Nihon Sekigun, japanska röda armén, som är väldigt viktiga i liksom kanske den internationella kunskapen om japansk vänster.
Nu kommer vi tillbaka till början, eller hur?
Nej, stopp!
Det är väl här...
Stopp, Marcus!
Ja, förlåt! Go on!
För jag tänker, det kommer bli en grej att prata lite om när det blir liksom regelrätt urban gerilla och när vänstern liksom vänder sig från de här liksom bredare folkrörelserna, bla bla bla. Men jag har bara en liten reflektion som jag tänker att vi kanske kan hjälpas åt med att försöka belysa. För någonting som den japanska liksom 60-talsvänstern inte verkar liksom ta med sig från den västerländska vänstern är att jag var lyfter de in feminismen. Därför att jag tänkte på det när jag såg den här filmen, den här spelfilmen. Det var liksom väldigt självklart att de kvinnliga kamraterna var en del av kampen på gatan och så vidare och så vidare. Men det var också andra helt bizarra scener där liksom manliga kamrater så här tvingade sig på kvinnliga kamrater. Och det var liksom, och det var inte, det lades inte fram som i något dåligt ljus, utan liksom det var bara så här, ja men hon behövde väl bli upphånglad och det var väl okej att han ger henne en örfil. Alltså du vet så här, alltså saker som verkligen gör så här lite så ont i magen och så liksom.
Ja, jag skulle säga att det går åt samma håll.
Nej, men det här är typ det hemskaste med hela den här delen. Kollade ni på den där filmen när de drar upp i bergen och när så här, börjar typ döda varandra?
Jag kommer komma till det alldeles nu.
Okej, förlåt. Kör. Jag sa sämst som ett skämt. Men det Gaspar, mot all förmodan sa, var ju typ den faktiska poängen med allt det här. Ja,
ja för att ur då röda arméfraktionen som inte är japanska röda armén så finns det en annan splittring och de bildar Rengo Sekigun och det är Förenade röda armén. Och det är denna grupp som då flyr upp i bergen och man får tänka sig att de ägnar sig åt den oändliga debatten där, vilket ofrånkomligen leder till någon slags...
Så jävla läskigt, psykotisk... alltså. Det är så jävla läskigt den där filmen. Ja, jag klippte den 4 gånger. Jag har aldrig klart hela den där filmen.
Det som händer där är ganska hemskt. Det är väldigt hemskt. De är inne i den här oändliga debatten samtidigt som cabin fever förmodligen börjar liksom krypa sig på. Man är isolerade där uppe. Och självkritiken leder till att 12 stycken utav de som har flytt upp där torteras till döds. När polisen till slut stormar stugan så finns det bara 5 kamrater kvar överhuvudtaget. Och de har beväpnat sig och försöker hålla polisen borta. Så för att klippa av det, vi har då Sengakuren, vi har Bunto. Bunto splittras till 3 delar som sen går upp i Trotskistiska förbundet. Vissa av de här delarna splittras och bildar Bunto 2 som i sin tur splittras till Röda arméfraktionen och Japanska Röda armén och som till slut då leder till å ena sidan det som vi kommer prata om sen i Israel och å andra sidan den här stugan där man dödade 12 kamrater.
Jag vill bara ställa frågan. Så här, jag börjar bli mer och mer paranoid, men alltså, det är ju en paranoid situation. Liksom, uppe i en jävla stuga, uppe i bergen. Men så här, hur många av ledarskapet var infiltratörer? Jag måste ställa er den frågan. För jag kan inte acceptera att riktiga marxister gör så här mot varandra. Det måste ha funnits någonting där.
Och litteraturen är tunn på det. Det man kan läsa om i de här stora CIA-operationerna som sker. Men det vi måste förstå är ju att det samtidigt pågår en infiltration utav de här rörelserna. Jag kan inte säga att det var specifikt i det här fallet. Men det vi vet är ju att ungefär samtidigt som CIA intensifierar sin antikommunistiska kamp så börjar också splittringarna bli större och större. Och det kan självklart vara naturliga splittringar som sker inom en rörelse när man upptäcker ideologiska skillnader och hur man liksom vill organisera sig eller bedriva en kamp. Men
var det inte också så att just de här som gick upp i bergen, var det inte så att det fanns lite så här... med maoistiska element också, den här kinesvänligheten som jag kan tänka mig är en så jävla delikat liksom, instans i den japanska vänsterorganisationen som gör att liksom, jag ska inte säga för mycket för jag har inte kollat på det här tillräckligt mycket för att kunna säga någonting bastant, men att det är så här, ja, när folk börjar kalla sig maoister och det här är ju just under perioden av kulturrevolutionen. Och det är så här, ja, men det är väl självklart att liksom CIA och LDP oroar sig för att de här ska faktiskt få tillgång till någon jävla AK-47-fabrik i Kina som kan pumpa ut 10 000 Kalashnikovs varenda jävla månad om de som skulle vilja. Mm. Om de har, liksom, om de kan bevisa att de är en väpnad grupp och sådär. Och då är, jag menar, det känns som att ett typexempel av många sådana grupper som skulle kunna få den benådaden av liksom Mao och det liksom kinesiska kommunistpartiet som sen då blir flaggskeppet för hela jävla händelsen som vi läser om i historieböcker och som vi har sett i filmer och så vidare, men att det egentligen inte är något särskilt uttryck för den här typen av sektarianism liksom, att det behöver inte alltid betyda att utbrytning behöver inte alltid betyda Ja, men sinnessjukdom, så som det verkar vara i det här fallet.
Nej, men det är intressant just med maoismen, för att vi i tidernas begynnelse så gjorde vi i Komintern ett avsnitt om rebellrörelsen i Sverige som sker i ungefär samma tidsera, som också är liksom en sån hardcore militant maoistisk gruppering. Och tro fan att det är liksom, du vet, mellanmjölkvarianten av det här. Du vet, de går ut i skogen, de börjar skenavrätta varandra, det blir jävligt obehagliga sådana här oändliga debatter, riktigt, riktigt obehagliga sektaristiska scener liksom utspelar sig. De tränar också karate i stadsparken. Men du vet, alltså det finns, man vill ju så himla gärna att det ska vara CIA och LSD och infiltratörer och sådär. Jag tror man ska vara liksom lite vaksam på att det finns också någonting i liksom i vissa, alltså i den tidseran, de sociala dynamiken som utspelade sig då, den besvikelsen, den sorgen över revolutionen som uteblev, liksom, den drev nog folk till vansinne. Alltså, den gjorde nog folk knäppa.
Ja, ja, men gjorde inte ni ett avsnitt också om typ någon av de här brittiska, maoistiska...
Jo.
Jag kommer ihåg att i slutet på förra året så lyssnade jag på något av era avsnitt när jag satt på tågstationen och väntade på mitt tåg hem. Om den här jävla snubben som liksom bara... Ja, men det blev liksom en sexsekt liksom. Det var ju så här... Men det, alltså, jag vet inte, jag hör ju vad du säger, Gaspar. Men jag kan fan inte undvika att tänka att det här måste vara iscensatt på något sätt. Alltså det måste vara... Alltså det, jag vet inte. Det känns som att antingen är det så att liksom det maoistiska... konceptet fungerar inte i västvärlden liksom, så som asiater som lever i västvärlden säger att så här, oh, western therapy doesn't work on the Asian mind. Okej, okay, jag kan hålla med om det för all del. Jag tror faktiskt att det ligger någonting i det, för jag tror att jag själv har liksom en psykotisk schizofren personlighet som är kinesisk, och att det är någonting som gör en, liksom, producerar en stor del av min allmänna sorg. Men när man ändå tänker, du vet, så här, Japan. Jag tänker att så här, asiatiska japaner borde ändå på något sätt kunna göra riktiga maoistiska grupperingar. Alltså det är helt... Jag förstår inte egentligen på något sätt varför inte Japan blev en maoistisk liksom, stridsplats. Varför inte det var mer... japanska maoistiska grupperingar som allierade sig med kulturrevolutionen och som faktiskt klarade av att göra någonting materiellt. Nej. Och det, jag tänker att ja, stor del av det är för att många av de här grupperingarna, de här små klasserna och sekterna av folk var infiltrerade av CIA och ja, men jag vet inte, till och med CIA, liksom amerikanska intelligensapparater som vi inte ens känner till, liksom NSH och jag vet inte, FBI, bla bla bla, ja, och så vidare. Ja, ja. Nej, men vad känner du?
Nej, men alltså, för att förstå liksom den japanska vänsterns misslyckande, särskilt i relation till Kina och maoismen, det skulle väl liksom kräva en analys som jag helt enkelt inte sitter på kunskapsgrunderna för att göra. Liksom, någonting har gått snett och det har inte funkat. Liksom. Och fan vet varför. Det kan säkert vara garanterat ha det med repressionen att göra. Garanterat ha det med infiltratörer och sånt där att göra. Men utsträckningen, liksom, vilken utsträckning de här liksom helt vansinniga kulttendenserna kommer därifrån, det vet jag inte.
Ja.
Däremot så tror jag att jag kan säga en sak med 100% säkerhet. Det är faktum att om någon överhuvudtaget vet någonting om japanska vänstern i västvärlden, så är det, oj, var det inte de där tokiga maoisterna som gick upp i bergen och sköt varandra? Det är ju en produkt av propaganda från liksom kapitalet. Det är ju CIA som har sett till att det är det vi känner till om den japanska vänstern. Inte den hysteriskt, ja, du vet, så militanta och välorganiserade och teoretiskt avancerade Sengakuran-rörelsen som pågick i tre årtionden och vann
Reno. Ja, men exakt. Fram till idag liksom. Nej, men verkligen, sannoliken. Att just det faktumet, jag är med på den liksom instansen att sekterism, om det är så att du har en väldigt specifik idé om hur marxismen ska finna framåtskridande rörelse, och det känns för mig obekant att japanerna ska vara så jävla antikinesiska att till och med maoismen ses som ett exotiskt liksom implement, alltså det tänker jag, för mig är liksom hamburg kafé diskurs på något sätt, att det är så här, ja, men det är långt där borta i stan, så det kanske funkar där borta. Medan japanerna borde på något sätt haft en mer genuin insikt om liksom konflikten i Kina, men samtidigt, de är en amerikansk satellitkoloni och det fanns inte så mycket liksom mediautbyte. Det var inte som att japanerna hade en större insikt i den kinesiska konflikten än vad vi hade. Som vi, eller ja, vi var ju inte ens födda då, men som våra de som kom innan oss, kamraterna som kom innan oss, till en stor del liksom fick från, i alla fall i populär mening, från typ Beatles och så vidare. Och det vet vi att japanerna var ju också så. Alltså kulturellt imperialistiskt så var ju de också fullständigt under den här västerländska kontrollen, att liksom de fick en social uppfattning om vad revolution är från till exempel Beatles. Och jag kan förstå då i den meningen att några få människor förde sig upp i bergen och sen blev det som det blev. Och det är, alltså det är så hemskt att, som jag säger, att jag kunde inte se på den där filmen mer än 20 minuter i avsnitt. Liksom. Jag behövde bryta ner den till tv-avsnitt och kolla på den bit efter bit. Men, precis som du säger, i den slutliga analysens instans, den retroaktiva återberättningen är ett CIA-fenomen, skulle jag vilja säga. Att det är det vi ska associera det med. För till och med jag som kommunist, för 12-15 år sedan, när jag var osäker, när jag satt i Kina och undrade så här, ska man, du vet, åka till Japan kanske? Kanske är det mer liksom politisk aktivitet där borta? Så blev jag, alltså, jag blev så inhemskt till botten av mitt hjärta, motbjudenhet. Alltså jag menar, när jag såg den där filmen, jag blev äcklad av Marx, jag blev äcklad av kommunismen när jag såg det där. Och jag kan bara tänka att de känslorna, de är inte naturliga. Det är en propagandamekanism som har gjort och fått mig att känna så.
Jag tror, så
skulle jag säga.
Jag tror att det här är en väldigt bristfällig analys av liksom varför maoismen inte tog fäste i Japan. För att det fanns ju en, alltså till efterkrigstidens slut, en stor bondebefolkning. Många levde på landet. Japan var i princip självförsörjande på grödor. Men kommunismen växte aldrig fram i Japan som en del i en arbetarrörelse eller som en del av att folk är ute på landet och agiterar. Det har funnits stora fackförbund i Japan med liksom en kommunistisk ideologi. Eller den första riktigt stora var anarkosyndikalistiskt, men den upplöstes redan tidigt på 20-tal. Men kommunismen har verkligen kommit ifrån en akademiskt håll i Japan och sen spridit sig som en trickle down snarare än som en organisk rörelse bland arbetare som förenar sig. För att innan kriget så fanns det för få proletärer, och de som visst kände till Marx, det var personer som jobbade på universitet och översatte Marx. Efter kriget så befann man sig i ett läge där det liksom varken fanns särskilt mycket bönder, för att de flesta var jordlösa vid det laget. Och det fanns inte heller tillräckligt mycket proletärer, för att man hade inte hunnit komma igång med industrialiseringen på den nivån. Vad som fanns mycket av, det var däremot studenter. Så jag vet inte om det liksom är en tillräcklig analys. Men det är ett unikt sätt som kommunismen kommer in i Japan på, i alla fall. 67. Studentrörelserna blir mer och mer benägna att börja använda sig av väpnat motstånd mot polis. Och under en av de här aktionerna så ska dåvarande premiärministern ta sig från parlamentbyggnaden till flygplatsen för att åka på statsbesök till USA. Det blir enorma kravaller. Studentrörelsen försöker liksom, och olika grupperingar fysiskt hindra honom från att komma dit. Otroligt blodigt. Samtidigt så börjar någonting annat hända. Och det är liksom det avsnittet som vi kanske gemensamt kan mest av. Och det är Sanrisuka. Kampen tar sin början. Och då vill jag liksom bara snabbt förklara läget. Som en del av den japanska omstruktureringen efter ockupationen så tilldelade man jordlösa bönder markområden som tidigare tillhört de kejserliga ägorna. Och ett område där bönder fick mark är vid Sanrisuka.
Det är området utanför Narita där den här flygplatsen skulle byggas.
Precis.
Som heter Sanrisuka. Ja.
Och bönderna som har kommit dit, de har levt där sedan 40-talet. Och jorden, man kan tänka sig själv, var bara bambufält överallt. Det tog nästan 2 decennier för att få jorden brukbar på ett effektivt sätt. Så 1960 alltså, så kan bönderna som har slitit i nästan 20 år.
Och det är ett jävla slit.
Det är ett jävla
slit. Det är ett jävla slit att få om bambuträd till att bli jordbrukbar mark, ja.
1966 så beslutar staten utan att rådgöra med någon att vänta, stopp här. Här ska vi bygga Tokyos nya flygplats, Narita-flygplatsen. Och det är liksom viktigt att förstå hur staten kan göra så här, för att vi har pratat om militära samarbeten med USA, men det som samtidigt sker är en omstrukturering av den japanska ekonomin. Och där så handlar det om att få bort så mycket bönder som möjligt från landsbygden, expropriera jorden, skapa ett överskott av arbetare, få in dem till städerna, sätta dem i industriellt arbete. Jorden i sin tur ska omvandlas till antingen industriella områden eller gå till agribaroner som helt enkelt ska massproducera grödor för export. Så på knappt 10 år så gick Japan från att producera 90% av sina egna grödor till 74%, och veteproduktionen gick ner från 83% till 43% ungefär.
Och ja, till och med risproduktionen går ner, eller hur?
Ja.
Det är en sinnessjuk omvandling av liksom den nationella import-exportsystemet som sker vid det här tillfället.
Ja, men hela samhällsekonomin,
ja,
får
ja.
Alltså att man kan prata om liksom japanska undret eller vad man nu säger om liksom, så här, ja. Kolla hur bra de byggde upp ett samhälle och så. Det var en slags form, jag kommer inte på ett bättre ord för det, en primitiv ackumulation som påbörjades på 40-talet och avslutades någon gång på 70-talet. Där all den här marken...
Ja. Jag skulle säga mitten på 80-talet.
Ja, men
det är en helt korrekt iakttagelse. Jag har haft samma liksom föreställningar att det är så här... Det är en så primitiv ackumulation. Det handlar bara om att ta böndernas mark, ja, och göra nya häftiga saker. Sympatiskt kan jag tänka mig som en flygplats som alla vi vet känner oss igen vid. Utan det är, du vet, sexhotell, alltså love hotels.
Just det.
Det är vanliga hotels och det är, du vet, sådana här kulturparker, alltså theme parks, liksom Liseberg och så vidare. Som sen, du vet, de existerar i 5-10 år och sen försvinner de. Det finns till och med ett ord för det här i Japan nu, du vet, så här urban exploration, när man går till sådana här övergivna nöjesparker.
Just det, och helt övergivna samhällen.
Ja, ja.
Det är liksom exakt det som du beskriver, att det sker en boom, men den boomen är liksom, den motsvarar kanske inte någonting riktigt verkligt ute i världen. Men det som de gör väldigt effektivt är ju att amerikanerna kommer dit och bara kolla på all den här icke-produktiva marken och kolla på alla de här icke-produktiva människorna. De producerar ju bara sin egen mat. Vad händer om vi får dem att producera mat åt, för export och så? Och Sanri Suka måste förstås i liksom skuggan av det. Så det som händer i alla fall är att staten då går in och säger nej, nu ska vi bygga en flygplats här. Bönderna vänder sig mot det här.
De säger också nej.
Ja. De bildar då på egen hand förbundet mot Sanri Sukas flygplats, kallas de. Och består av ungefär 560 hushåll, motsvarande 1500 personer. Och proklamerade: "To forcibly deprive us farmers of our land, permeated with our sweat and blood, to destroy our agriculture, further by means of noise and other pollution to force the whole agrarian population of the Hokusu district into a situation where they cannot make a living by agriculture, and the livelihood and education of residents in the vast neighborhood area is disrupted. This is a blatant policy of disregard for our human rights, which we can never accept. We participants in today's rally declare that we will resolutely fight the Sato government and the prefectural authority until they abandon their plan to build the Sanri Suka airport." De första konfrontationerna som också då fick studenterna och de här olika vänstergrupperna får upp ögonen för vad fan det är som händer sker 10 oktober 1967. Staten skickar in lantmätare då som skulle mäta ut flygplatsen med en eskort på ungefär 2000 kravallpoliser. Och antiflygplansförbundet då, de här bönderna, de delar in sig i, jag vet inte hur man ska kalla det för det var ju med i en av de här filmerna, äldrebrigaden, åldersbrigaden,
seniorabrigaden,
kvinnobrigaden, ungdomsbrigaden och barnbrigaden.
Exakt, ja.
Och alla de här olika brigaderna hade olika uppgifter och de lyckades också hindra staten från att utmäta 8 utav de 11 områden som man hade tänkt att göra. Och de här, vad ska man kalla det för, sammandrabbningarna håller på i ungefär 3 års tid innan staten då beslutar sig i december för att applicera en lag som heter Särskilda lagen för expropriering av land. Och 2 månader efteråt, 1971, så börjar de riktiga konfrontationerna. Och då har också alla de här olika studentförbunden hittat till Sanri Suka.
Exakt, är det inte det som är det mäktiga med det här?
Jo, ja, det är fantastiskt.
Exakt, för det, ja. Att en så här studentorganisation som har varit liksom i princip exklusivt urban på något sätt faktiskt hitta någon typ av liksom kommunikation eller rapport med en bondebefolkning som i traditionell mening, och det är det här som är det jobbiga, alltså det som nästan ger trotskisterna rätt, är att de är generellt sett konservativa. De röstar på LDP rent liksom politiskt i dess allmänna, vad ska vi säga, oproletära medvetande. Så röstar ju de på de konservativa partierna för de tror i förhoppning att det är de som ska bevara den här idyllen, den här landsbygdsidyllen och så vidare.
Bara för att ge en överblick av vilka studentgrupperna som kommer här och hur många av de här. Så har vi då Pro-JCP, Pro-Japanska kommunistiska partiet, och då är den största organisationen Demokratiska ungdomsförbundet. Aktiva medlemmar under perioden 12 000, totalt 453 000 på nationell nivå. Mobiliseringsstyrka 47 000. Alla var ju såklart inte där. Hjälmfärg, gul. Inga markeringar. Pacifister, pro-parlamentarisk demokrati. Och sen har vi då anti-JCP-grupperingar. Och då pratar vi trottar främst, som också kallar sig för Sengakuren. Och då har vi Kakumaru, bildades 63, aktiva medlemmar 1980, 48 000 medlemmar nationellt, mobiliseringsstyrka 4700, hjälm, vit, röd linje i botten, svart säta fram till, Kakamura-tecken på baksidan, på sidorna. Sen har vi Senkyoto, består av flera organisationer, däribland Shukaku. 20 000 aktiva medlemmar, trotskister, ej centralstyrda. Varje grupp styrs av en sekreterare som sen sköter gruppens talan. Och utav de här då i Senkyoto så är den största gruppen Shukaku. Och det är de vi var inne på innan, eller hur? De extremt våldskompetenta.
Ja, exakt. Men det, de ställer sig också emot den här trotskister. Du säger att de är trotskister, och det är också jag typ... Ja, men jag har successivt förstått att de bröt sig ut som trotskister ut den initiella liksom Sengakuren och JCP.
Just det.
Alltså den japanska kommunistpartiet, att de bryter sig ut ur det, men att det sen finns också en mer, och det var den du nämnde tidigare, jag vet inte om de på K, Kukakuren.
Okay.
Vad är de heter? Jag glömmer bort.
Är det alltså. Kakumaru?
Men exakt, och att de bryter sig ut ur dem, men de har ju ändå Chukakuren, alltså C-gruppen, om vi ska säga att det finns en C-grupp, en K-grupp, så är det ju C-gruppen, de iakttar ju typ, alltså i princip, vad jag i alla fall alltid har föreställt mig som den liksom centrala trotskistiska sofistikerade liksom positioneringen, det vill säga att bönder är inte en revolutionär klass.
Ja.
De säger nej till det, medan K-gruppen säger nej, men så är det. Alltså bönderna, okej, okay, vi kan iaktta att det är en liksom, det här är en viktig kamp att göra vid den här flygplatsen, men bönderna som sådant, som en klass, är inte en riktig politisk klass. Det gör ju de självklart fullständigt förfrämligade inför de här människorna som de ska arbeta med. Och det var ju det vi snackade om tidigare. Att så här, det är så jävla... Alltså det är så sofistikerat nietzscheanskt att du vet, du kan tro att du ska behöva berätta för folk vart de står i den historiska rörelsen. Att du vill att de ska vara revolutionärer, men de är egentligen inte teoretiskt revolutionärer. Det är så jävla... Ja, jag vet inte. Det känns som ett så barockt sätt att se på revolutionen. Alltså, hur fan kan du prata med folk på det där sättet? Medan C-gruppen gör inte det.
Det jag tror liksom finns en allmän känsla bland bönderna då är i alla fall att fuck, nu kommer massa studenter hit och visar oss hur man slåss. De visar oss, de lägger sina liv i våra händer för att vara delaktiga, att slåss för våra rättigheter. Vilket är en väldigt radikaliserande upplevelse för bönderna som är där.
Precis. Och också om ni är 1000 pers liksom, som håller på att kämpa mot det här. Helt plötsligt dyker det upp. Hur många studenter är totalt? Alltså,
under all tid, vi snackar alltså tiotusentals studenter i omsättning.
Precis, alltså så här, 10 gånger, alltså 10, 20, 30 gånger ert eget antal som bara dyker upp, som inte har någon egen, liksom, som dyker upp i solidaritet och inte har något eget intresse i den här kampen. Det måste ju vara en otroligt stärkande upplevelse.
De gifte ju sig till och med, alltså att du hade studenter som gifte sig med bönder och flyttade ut dit permanent och så vidare.
Bosatte sig där. Och, ja. En av huvudpersonerna i filmen Wages of Resistance är ju en person som har återvänt dit efter många år och fortsätter liksom att försöka driva motståndet. Men Shukaku, då aktiva medlemmar 2900, totalt 92 400. Mobiliseringsstyrka 7900. Och jag var inne då hjälm, vit med tecken för Shukaku i svart fram till. Och de är experter på gatustrider, extremt militanta. Utvecklar färdigheter i Sanrisuka, alltså förfinade sina gatustridsfärdigheter. Och så har vi då Shagakudo, socialistiska studentförbundets enhetsgrupp. aktiva medlemmar, 2400, totalt 127 000 på nationell nivå, mobiliseringsstyrka 5300. Hjälm, röd, svart text med Shagakuto-loggan fram. Duktiga på gatustrider, experter på att bygga barrikader. Rekryterar inte på studiecirklar utan att värva de mest militanta personerna de stöter ut på ute på kravallerna. Vilket är så jävla fett liksom. Att de står där liksom på slagfältet med poliserna och så bara ser de någon tjomme som bara såhär, fuck, kolla! Han har ju brottat ner 5 poliser och bara, honom ska vi ha i vårt lag.
Där har vi en true rocker.
Sen också att det är som såhär att alla kommer med sina speciella färdigheter medan vissa är såhär, vi den mobila gruppen, vi kan röra oss fram mellan gatorna och spela skiten ur poliser och så bara, men här har vi fästningsbyggarna. De bygger sina fort, inte ens 1000 poliser kan ta sig igenom dem.
Jag tänker på, när jag hör dig läsa här så tänker jag på en scen ur Sagan om de två tornen. När, jag tror det är Sagan om de två tornen, eller om det är Konungens återkomst, alltså Sagan om ringen här. När, om det är i Minas Tirith då kanske, Konungens återkomst. När de står, några karaktärer, och så tittar de ut på alla de allierade som kommer till Gondors hjälp. Och så är det då liksom, här kommer männen från Rohan. De är väldigt skickliga ryttare och de har gröna mantlar. Här kommer krigarna från Vittendatten och de har... Och det är typ exakt samma sak här liksom.
Ja.
De skickliga bågskyttarna.
Jag håller med dig. Alltså när jag läste om, du vet, som vi kommer komma till, liksom, när de faktiskt invaderade den här rita flygplatsen som sådant. Att det är så här, ja men det är exakt, det är några som är experter på att bygga tunnlar. Ja, det är några precis. Som är experter på att liksom göra avledande manövrar med liksom brinnande jävla bilar som bara stöter emot frontlinjen av poliserna. Liksom, de har inga hopp om att överleva det, utan de sitter i en brinnande jävla lastbil och bara, jag ska förbrilla de här poliserna så att de andra kamraterna kan göra en riktig insats liksom, på grund av deras liksom, tunnelbyggande arbete och så vidare. Ja, det är imponerande alltså. Det är sån jävla solidaritet som är sällan skådad. Även om vi har fram tills nu liksom fokuserat på sektionalism och så vidare, sekterarism, så ja, men det finns mycket att säga om hur jävla bra och väl de samarbetade.
Ja, visst. Och den händelse som du beskriver nu, det är liksom nästan 10 år in i framtiden, 78 tror jag, där liksom Shukaku liksom fortfarande är verksamma och då är liksom med och stormar den här flygplatsen. Men vi ska bara gå in här på, den, som jag var inne på, i slutet av december där så drar de igenom den här speciella lagen för expropriering. Februari sker första exproprieringen av land. Sammanlagt 18 000 poliser på roterande schema ska gå in här. Och alla de här grupperna och bönderna, de har byggt skyttegravar, de har byggt tunnlar, de har byggt torn, de har byggt kommunikationstorn alltså, som de kan antingen slå...
Fort till och med, ja, fort. De kallar dem ju det fort, liksom. Det första fortet, det andra fortet, det tredje fortet. Liksom.
Ja. Flygplansbolaget skryter innan om att det här kommer ta ungefär 4 timmar att få igenom den här exproprieringen. Det tog 13 dagar för att kunna flytta personerna för att få en liten, liten bit för att kunna bygga en landningsbana. Nästa våg av expropriering började i september samma år. Och det är här som våldet verkligen har trissats upp. Några dagar in så kommer 3 poliser. Det är oklart ifall de blev ihjälslagna eller eldbombade till döds. Förmodligen bägge. 3 kravallpoliser dödas, vilket ökar repressionen ifrån poliserna. Ledaren för ungdomsbrigaden här, vi måste se det liksom, det här är alltså bonderörelsen. De existerar alltså separat ifrån studentgrupperna, även om de liksom samarbetar, så har de sina egna brigader. Det är de som är uppvuxna där, det är de som deras föräldrar som har mark där. Ungdomsbrigadens ledare, Fumio Sanamoya.
Exakt, Fumio, eller hur?
Ja, precis. Han tar livet av sig. Det går lite delade uppgifter om varför. Vissa säger att han gjorde det för att kanske då försöka minska repressionen ifrån poliserna om en person liksom offrade sig själv. Och andra säger att de här händelserna blev för traumatiska. Han kunde liksom inte överleva dem. Men en viktig del av det är att han skriver i sitt självmordsbrev att Vad ni än gör, ge inte upp marken. Fortsätt kampen. Och det är många som tar till sig ut av det här. Och som vi kanske inte har nämnt än, alltså den senaste exproprieringen av mark skedde i februari förra året. De är inte klara med det här än. Det är liksom, det finns fortfarande områden där som inte de har kommit över.
Jävlar.
Ja, så för ett år sedan så förlorade en bonde. Bönderna, polisen kom i natten och tog det ifrån honom. Så att jag menar, det här är folk ja. Som verkligen har tagit till sig.
Ja, men jag tänkte på det. Så här, ni gjorde ett julavsnitt, eller hur? Om så här fängelsebrev. Då tänkte jag på det när jag såg den här scenen i några av dokumentärregissörerna från liksom de tidiga filmerna där som utspelar sig på 60- och 70-talet. De gjorde en film nu 2014 och sen så gjorde de en till 2017. Och då är det någon scen när de går till Fumios grav och det är en gammal tant som liksom går dit och du vet, hon lider med dem för att hon har varit där. Och hon har liksom, du vet, de som är med henne har tagit hennes brev på allvar. Eller förlåt mig, hans brev på allvar. Om att så här, vi ska inte ge upp vårt land. Och sen så kommer det någon, det är någon sjuk liksom, naturlig instans av spontanitet. Att det kommer en medlem, två medlemmar, en äldre medlem och ett barnbarnsbarn. Från den familjen som var en av de första familjerna som sålde ut. Som sa att så här, ja, men vi ska ge upp vårt land för rätt mängd av pengar. Och hon, du vet, så här, den här jävla gamla gumman som inte är, du vet, hon kan knappt se.
100 år.
Och hon står framför, ja 100 år i princip liksom. Och hon står framför Fumios grav och så kommer de där. Och jag ska inte vara sån, men du vet, hon ser ut som en så här Kardashian wannabe. Den här andra bruden som kommer dit, du vet. Men ändå, till och med hon på något sätt säger att det, är så här, det var regeringens fel, du vet, att de stötte oss mot varandra och så vidare. Och hon upprätthåller någon typ av så här social sedlighet och liksom bara adresserar henne respektabelt och så vidare. Och så fort hon har gått därifrån så hon bara, ja, men det var de där. Det var de där jävlarna som gav upp direkt.
Just det, precis.
Det var hon. Liksom, det var hennes familj som liksom, ja, jag vet inte, på något sätt
precis,
fick Fumio att ta livet av sig.
Ja, för att hon står där och försöker, först kopplar hon bara, ah, vänta, stoppa, vem är det som kommer nu? Sen efteråt när de frågar, vem var det där? Och hon bara, det var den familjen som sålde ut först. De blev utkastade ut.
Ja.
De blev liksom socialt utkastade. Det är liksom så hon minst den personen och den familjen
som sålde ut. Exakt.
För det som sker är ju att i och med att våldet ökar så är det också fler och fler personer som drar sig ur och börjar sälja sin mark. Men kampen fortsätter. Flygplatsen räknade de med att den skulle öppna inom ett år. Det gör den inte. Den skjuts upp 6 gånger och fram till 1977 då har också studenterna och bönderna byggt 260 meter, eller åtminstone ett av dem är 60 meter högt torn i svetsat stål precis vid landningsbanan. Den enda landningsbanan som är öppen går inte att använda och den har inte gått att använda under alla de här åren.
De är stora nog för att få liksom riktiga jumbojetter att inte kunna landa på flygplatsen.
De genomförde testlandningar och sånt, men det gick inte. Så att en av nätterna där då så tar sig polisen in och monterar ner det tornet och kan fortsätta med, och då kommer det nya löfte, vi kommer upp den här flygplatsen inom ett år. Men 1978 stormar centrala kärnan, flygplatsen. Och
ni hör inte mig?
Nej.
Förlåt mig.
Nej, det är ingen fara.
Okej.
Fortsätt.
Nej, men jag är så ledsen. Ja, nej, men exakt, det är som du säger. Det är då det händer, det här med att de som en avledande manöver, en snubbe eller en grupp av människor kör en brinnande liksom lastbil rakt emot centret av flygplatsen. Medans, jag vet inte, det är nästan i princip, jag vet inte, 18 000 poliser som är stationerade som kravallpoliser vid den här flygplatsen vid det här tillfället. Och de avleds mot den här incidenten av att liksom en brinnande lastbil bara kör rakt mot den största porten. Och samtidigt har utbrytningsgrupper från, så vitt jag vet, dels Shugakuren, det vill säga, Vi vet ju ännu en gång, vi behöver inte gå in på alla de här trotskistiska faktionerna, men att en avledningsgrupp har byggt i princip liksom tunnlar under flygplatsen och bara poppar upp när alla poliserna drar sig mot den här jävla brinnande lastbilen och stormar kontrollstationen av flygplatsen och har sönder kontrollsystem och datorer och liksom det är liksom det är värdeprodukter för igen räknat miljontals yen som de bara sabbar och så målar de hammaren och stjärnan på en av de få sista existerande rutorna på kontrolltornet och så barrikerar de sig själva där och bara möter liksom polisens återangrepp. Det är så jag har förstått den här
situationen.
Det är
exakt det som händer och det äger så jävla hårt att det liksom man får liksom inte vara för ivrig utan det tar tid att bygga tunnlar. Man måste liksom bara bida sin tid och vänta och det tar lite tid att hitta den där personen som man kanske då har rekryterat ute på slagfältet som är beredd att köra en brinnande lastbil in genom huvudporten.
Ja. Liksom... Han brann ju till döds tydligen. Han brann ju till döds. Alltså, vilken jävla kamrat. Bara. Ja, jag kör lastbilen, jag tar den på mig. Alltså vilka jävla hjältar.
Ja, verkligen.
Vi kommer behöva boka ett inspelningstillfälle till. Då antar jag att vi avrundar vad som kanske blir avsnitt 2 då. Och så på återseende så får väl vi jämföra kalendrar lite här efter att vi har stängt av record-knappen.
Låter suveränt. Tack så jättemycket Marcus för att du kunde spela in det här avsnittet med oss. Och tack alla våra lyssnare också.
Matou!